Så var det någon här igår som på en blogg hade uppmärksammat en film på YouTube, video. Helt fantastiskt. Och det handlar om en rabbin, Kadori. En väldigt känd och inflytelserik rabbin i Israel som dog för något år sedan. Han blev 108 år gammal. Han hade som rabbin och hade lärjungar och så här undervisade då i judendomen. Men han sa att han hade upptäckt vem som är Messias. Men han tar inte om det öppet. Men han skrev ett brev, eller någon slags brev, som inte fick öppnas för den efter hans död. Och detta hände förra året, man öppnar brevet. Och där bekänner han att Jesus är Messias. Yeshua är Israels Messias. Och på den här videon som nu finns på YouTube så är det en av hans lärjungar som öppet bekänner och säger han, det han trodde för Israel var ju detta jättemotstånd. Om man förnekar detta, det kan inte stämma och han måste ha blivit senil och allt möjligt. Men den här lärjungen sa, det stämmer. Jag var hans lärjunge. Och jag vet också, han läste Bibeln och helt plötsligt såg han hela bilden klart för sig. Jesus är Messias. Ja, det är underbart. Så att den kommer vi att länka till, om ni inte ligger ute på hemsidan redan. Så kommer vi att länka till den så ni kan gå in och höra om ni kan engelska. I alla fall ska vi läsa från Jeremia 9 och vers 23 till 24. Och det jag känner, det är en bön. Ibland vet ni, kan man be en bön som man inte förstår att den är inspirerad av den helige ande. Kanske man inte förstår för en flera år senare. Så var det en bön när Gud ledde mig och Janne ut och predika. För ja, det var att resa alltså i kyrkor 1996. Och det var med stor vånda och osäkerhet, men vi visste att Gud hade kallat oss. Och han öppnade dörren väldigt hastigt och väldigt tydligt. Men min bön, den var: låt oss alltid få uppmuntra det du vill uppmuntra, Herre. Och idag vet jag att det var inte min egen tanke det där, utan det var den helige andes tanke. Därför att alla falska religioner, filosofier, alla obibliska läror, allt det som strider mot sanningen och det vi tror på, det vi har upplevt och det vi bekänner oss till, det uppmuntrar alltid det som inte ska uppmuntras. Falska läror, villoläror uppmuntrar ofta girighet, självtillit, själviskhet, avguderi, människoupphöjelse, människoavgudan, tillbedjan och död religion, självrättfärdighet. Allt det som Jesus vill befria oss ifrån, det uppmuntras av villoläror. Så min bön är att alltid få uppmuntra det Gud vill uppmuntra. Men så skriver Jeremia, så säger Herren: den vise ska inte berömma sig eller skryta över sin vishet. Den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren. Däri har jag min glädje. Så tydligt det är här att det Gud har sin glädje i, det han älskar, det är att ge oss människor nåd, förlåtelse. Men också rätt, som det står. Han har alltid sist, Gud har alltid sista ordet. Och Bibeln säger det också, en domens Gud. Han är kärlek, han är helig. Han är rättfärdig, han är barmhärtig. Allt det som vi läser om i Bibeln, det får vi uppleva i gemenskapen med honom genom livet, i vardagen. Genom allt vi går igenom och möter. Men han är också domens Gud. Han är en rättvis domare. Och det är en grundsanning som vi aldrig ska släppa. Vi förstår inte allt det som händer. Vi förstår inte allt. Men det vet vi. Gud är en rättvis domare. Och han dömer rättvis. Han gör inga misstag. Men han är framförallt nådefull. Annars hade vi gått förlorade. Och inte haft en chans någon. För syndens lön är döden. Och vi syndar alla. Och har syndat är syndare. Vi ska inte berömma oss av varken vår vishet eller styrka eller rikedom om vi har det, säger Herren alltså. utan av att vi känner honom. Det kan vi berömma oss om. Att vi känner Herren och tror på honom. Att vi är överens med honom alltså, handlar om. Och jag tänker då med sorg på många kristna, framförallt ledarskapskonferenser idag, där man tar in då kända politiker eller ekonomer som inte ens bekännade kristna. Och där man verkligen upphöjer människans vishet och styrka och allt detta. Vad allvarligt det är. När man gör det motsatta mot vad Gud säger, då uppmuntrar man verkligen inte det Gud vill uppmuntra. Och så här skriver Paulus i 1 Korintherbrevet 1:23-25. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade både judar och greker, alltså hedningar eller svenskar eller vad vi. Predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Det är han det handlar om. Det är han som är Guds kraft och Guds vishet. Till Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Allt handlar om Jesus. Jag vill fortsätta med den tonen som Janne börjar med här. Att peka på Jesus. Och faktum är att Paulus också i Galaterbrevet 6:14 skriver. För min del vill jag inte berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen. Med andra ord menar Paulus, det finns inget i världen som binder mig och som hindrar mig att tjäna Herren, att leva för Jesus. Jag är fri genom korset. Jag är fri. Jag är förlåten. Och jag vill bara berömma mig av en sak, och det är vad Jesus har gjort för mig. Det vill jag berömma mig av. Och vi går till andra Petrus brev kapitel 1. Och vers 16-21 där. Bakgrunden här är att Petrus och ett par lärjungar till var på det som brukar kallas för förklaringsberget. De fick en uppenbarelse när de såg, eller uppenbarelse, de såg ju detta med ögonen, alltså det kamligen. Men de såg hur Jesus blev förhärligad inför deras ögon. Men uppenbarelsen där de såg var en syn där Jesus samtalade med Mose och Elia. Från gamla testamentet. Men så när Jesus blev strålande och härlig, då bleknade liksom, eller försvann Mose och Elia. Och vad talar det här om? Ja, det talar om flera saker, men det talar också om att lagen och profeterna, Mose representerar lagen här. Elia representerar profeterna i gamla testamentet. De bleknar bort. Och Jesus träder fram och blir förhärligad. Alltså både lagen och profeterna talar om Jesus, pekar på Jesus. Det är alltid han som är i centrum. Och därefter, utifrån detta, skriver Petrus de här orden som är mycket citerade, men jag vill ändå läsa dem. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Där har vi ordet parousia. Utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät, eller Jesu härlighet som det står i gamla översättningen. Det är alltså att känna igen Jesus för den han verkligen är. Det var som att det som fanns inne i Jesus av renhet, av fullkomlighet, av kärlek, av godhet, av helighet och allt detta. Det är liksom strålar ut så han blir strålande också bokstavligen. Ty han blev av Gud fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Och som vi läste innan, han är Guds kraft och Guds vishet. Den som Gud, uppenbarar Gud, vem Gud är. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser i en mörk plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Sann profetia, med andra ord, upphöjer alltid Jesus. förhärligar honom och pekar på honom. Som ett ljus på en mörk plats eller en dyster vildmark så beskrivs denna världen. För även om det finns mycket gott och fint så finns det också väldigt mycket ondska och grymhet och fruktansvärt mörkt i den här världen. Och då säger Jesus, jag är världens ljus. Jag är världens ljus. Vad är det? Och vi läser också att det står att han var full av nåd och sanning. Där har du ljus. Nåd och sanning. Och det är verkligt liv det. Det står ju att Johannes skriver i de första verserna i evangeliet där. Beskriver Jesus som var människornas ljus. Att han var livet. Liv, och därför ger han oss liv. Evigt liv. Och Petrus skrev också här om den heliga ande som är vår hjälpare ju. Och den heliga ande har alltså inspirerat hela Bibeln, det som står i Bibeln. Inspirerat människor att få förmedla detta. Och därför behöver också vi här idag den heliga andes hjälp för att förstå Bibeln och förstå Guds ord. Ljuset, det står också om Guds ord i psalm 119 och 105. Det var en sån där vers som jag lärde mig i söndagsskolan, minns jag. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jesus säger, jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Du vet var du är på väg. Du vet varför du är här. Du vet vad du är ämnad till i Guds plan. Även om den här världen är mörk, så när Jesus får komma in i våra liv, när Jesus får ta hand om oss, då tänds ljus i våra liv, i våra hjärtan. Jag upplevde det bokstavligen, det kan jag vittna om. När jag kom tillbaka till Jesus efter många år på medvetet andra vägar än Guds vägar. Men när jag kom tillbaka och överlät mitt liv och den heliga ande började peka på område efter område som jag skulle överlåta till Gud, överlåta till Jesus, då upplevde jag en sån underbar frid och glädje för varje gång som jag tog det där steget och beslutet att släppa taget och låta Jesus bli Herre. Och jag upplevde precis bokstavligen som att det var rum i mitt inre som det tändes ljus och som någon tände på strömbrytarknappen. Så bokstavligt upplevde jag faktiskt det. Vi kan uppleva det på olika sätt, men det är i vilket fall ljus. Ljus över våra liv. Och jag har ju ibland berättat om olika såna här människor som säger så underbara kommentarer. En av våra vänner, hon gick bort i cancer. Men kanske var det faktiskt just sjukdomen som gjorde att hon fann Jesus. Vi fick hjälpa henne att finna Jesus. Hon var fågelskådare, så var det på den vägen som vi lärde känna henne. Så sa hon när hon hade blivit frälst. Och han var frälst här på jorden ett halvår. Och det hände så mycket. Det var så trostärkande att se och gå bredvid henne och se hur hennes förtröstan växte. Hur hon lärde känna Jesus. Hon fick insikt. Man bara häpnade att hon förstod detta i Bibeln som inte den heliga ande så uppenbara för henne. Som man inte annars liksom förstår riktigt här. Men så här sa hon. Det här med Jesus och Gud, det har nog alltid funnits i mitt liv. Egentligen. Så jag var barn, så jag var liten. Men det har liksom varit för dolt för mig. Det har varit i dunkel. Och nu klarnar det mer och mer. Så sa hon. Och det var vad som hände när ljuset kom in i hennes liv. Då kunde hon se tillbaka. Och se. Ja, men den där gången. För många år sedan. Det måste ha varit Guds hand. Nu förstår jag. För den heliga ande lyser liksom upp så vi ser tillbaka. Och kommer på. Ja, men det där måste ju ha varit Gud. Som var med mig den där gången. Ja, men det där måste ju vara Gud som vakar över mig. Eller beskyddar mig. Eller hjälpte mig. Så är det när ljuset kommer in i våra liv. Hon kunde alltså se Guds hand. Även när hon förnekade Jesus. Inte trodde på honom. Inte visste någonting. Eller ville veta av någonting. Som hade med Gud att göra. Så är Gud. Även när vi förnekar honom. Han ser varenda människa på jorden. Även den som bekänner sig som ateist eller agnostiker eller vad du vill. så vet Gud och ser varje människa. Det är stort. Petrus som skrev de här bibelverserna vi läste, han visste också vad det innebar när ljuset lyste på hans liv. Särskilt vid ett tillfälle. Gud kan föra oss till platser och till omständigheter när han vill förändra våra hjärtan. Han kanske vill göra ett djupare verk i våra liv. Vet du vad det betyder, ett djupare verk? Jo, det betyder att du blir fastare i tron. Det betyder att du blir tryggare i ditt liv. Det är vad det betyder. Men vägen dit kan vara både smal och svår ibland. Och smärtsam, faktiskt. Malin suckar jag. Hon vet av erfarenhet. Och så upplevde jag för något år sedan i en situation, för i många år sedan jag kom tillbaka till Jesus har han lett oss, Janne och mig, steg för steg. Vi har fått levt i tro, vi har fått se många ekonomiska under när vi tjänar Gud och levde under existensminimum. Så mycket under ekonomiskt, så mycket bönesvar. Och sen ledde han oss till nästa, in i ett nytt kallelse eller en ny tjänst. Och det ena efter andra. Vid ett tillfälle så hade vi ingen a-kassa. Vi hade inget arbete inom ett par månader. Vi visste ingenting. Men då kom det ett profetiskt tilltal någonstans vi var. Och som Herren sa, frukta inte, fortsätt bara rakt fram. Och jag tänkte inom mig, men gode Gud, fortsätt rakt fram. Alltså det är ju som att gå ut i tomma intet. Vi har ju ingenting. Det är omöjligt. Fortsätt bara rakt fram. Ja, ja, ja. Och i sista stund så kom Gud. Och så öppnas nästa dörr. Och det var 8 år där i tjänst i Bohusläns-missionen som många av er känner till. Men ibland är vägen svår. Och för något år sedan så var jag i en upp... Det jag kände, det här var inte alls vad jag trodde. Jag var inte alls vad jag trodde eller ville att Gud skulle leda mig in i. Och jag var förtvivlad och jag ropade till Gud. Och en dag så gick jag och kände att det var bara så tungt och jobbigt. Men Gud, varför har du satt mig i detta fängelse, tyckte jag det kändes som. Hur ska jag orka? Hur ska det gå? Men så kom det så bara inom mig som en klar tanke. Och jag visste att det inte var min egen tanke. Jag förstod att det var den helige ande. Det var en bibelvers som Paulus har skrivit. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och med den versen så var jag löst. Och jag visste, okej, ske din vilja. Jag vet att jag är din vilja, Jesus. Det är det jag vill. Det är det enda målet jag har. Och då vet jag att du har en väg genom detta. Och det kommer att leda in i det du har lovat. För vi kommer inte in i det Gud har lovat på andra egna vägar som vi hittar på, va? Utan det gäller att följa, söka och be om Guds ledning och hans väg. Då för han oss in i löftena när tiden är inne. Det vill säga, Guds tid är inne. Så här sa Jesus när han talade om den yttersta tiden och svårigheter. Det här kanske inte vi upplever så jättemycket av i Sverige, förföljelser. Men det finns i många, många länder i världen där kristna förföljs. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Och vi vet idag att det beror på att vi bekänner att Jesus är enda vägen till Fadern. Enda vägen till evigt liv. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta eller vara ståndaktiga ska ni vinna era själar. Och jag hade skrivit ner lite tankar eller lite anteckningar och tankar där vid den här versen. När man läser det här sammanhanget. Så ser man att stå fast. Det handlar om att bevara hoppet. Bevara hoppet. Och det Jesus har sagt, den han är. Att han kommer tillbaka, det som vi vet att Bibeln talar om. Och att lita på att det är Gud som verkar i mitt liv. Han verkar i ditt liv när du vill följa honom. Men Petrus, vad han gick igenom när ljuset föll över hans liv. Och då sa Jesus sanningen till Petrus. Men han var inte överens med Jesus. Och han sa emot. Simon, Simon. Se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Sålla som vete, det är sista rensningen. Det är skakigt. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om inte. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Här gav Jesus ett löfte. När du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Det fanns alltså en fortsättning. Och Jesus visste det. Förutsade det. Men Petrus sa: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade och sa: Jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig. Stoltheten i Petrus, självsäkerhet, gjorde att han vägrade att erkänna, bekänna. Tänk om han hade liksom tagit emot det där Jesus sa, och det är ändå Jesus som säger detta, och böjt sig och bekänt den här synden i sitt liv, den här stoltheten och självsäkerheten. Men nej! Han ville inte, och kanske han också hade fruktan för att misslyckas. Som vi säkert alla har ibland. Fruktan för att misslyckas. Fruktan för att göra bort oss. Så han protesterar. Och vi vet hur det gick. Han förnekar Jesus. Vetet, det skakades om. Men vetet, det var det som hade värde, bildligt talat här. Vetet, det har Gud hand om. Det bevarar han. Skräpet, det för nere kan Satan ta hand om, där det hör hemma. Ja, vår självsäkerhet och vår stolthet emot Gud, det kan leda oss till fördärvet, faktiskt. Och därför tillåter Gud omskakningar ibland. För vi vet hur fariseerna på den här tiden reagerade. Stolthet, högmod, gjorde att de förnekade Jesus som Messias. De valde att förneka, de vägrade att bekänna sin synd. Hur såg det då ut innan denna omvändelse skedde och innan upprättelsen skedde? Och det Jesus sa att han senare skulle få styrka och uppmuntra sina bröder och systrar Petrus. Ja, det såg ut att gå totalt åt motsatt håll. Som det ofta gör när Gud ger ett löfte. Det ser ut som det går åt motsatt håll. Jesus korsfästes och dog. Petrus förnekade Jesus, lärjungarna sprang och gömde sig. Allt såg ut som ett totalt nederlag. Det kan vi konstatera. Men livet med Jesus, det slutar aldrig i döden. Det slutar aldrig i mörker. Det finns alltid en uppståndelse. Det finns alltid en ljusning i den mörka tunneln. Kom ihåg det. Och påminn mig när jag behöver påminnas om det. Tack. Det finns alltid en morgonrodnad. Det finns alltid en gryning, en soluppgång tillsammans med Jesus. Det finns alltid en utväg genom allt vi möter. Ta till dig det. Ta till dig det. För jag tror att det är någonting som någon kanske särskilt behöver. För så är det. För Jesus uppstod till livet. Och allt är färdigt för oss. Och det är därför som vi kan frimodigt predika det här idag. Om vem Jesus är, vad han har gjort. Och att vi får tro på honom och tillhör honom. Petrus omvände sig. Han blev förkrossad. Och det var ju det Jesus visste, att Petrus faktiskt, han ville följa Jesus. Han ville bekänna sig till Jesus. Han ville inte svika. Men han var tvungen att inse sin egen svaghet, feghet. Men när Petrus omvände sig, då blev han förlåten och fick upprättelse. Och det är att leva i Jesus seger. Och det vill jag särskilt trycka på, eftersom vi snart ska fira nattvard. Och det är att leva i Jesus seger. Första Johannes brev, kapitel 1, från vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, det är alltså i uppriktighet, i ärlighet inför Gud. När anden överbevisar eller avslöjar att vi bekänner våra synder, att vi bekänner om det är någonting vi behöver bekänna. Vi behöver inte hålla på och gräva i våra liv. Vi ber att Gud visar genom den heliga ande. Det är någonting vi behöver göra upp inför Gud. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Det vi lovade. Guds fruktan i våra hjärtan, det får vi när vi tar emot Jesus. Och Guds fruktan, det är konkret att vi vill, att vi älskar att följa Jesus, att leva för honom. Vi vill älska och lyda Gud. Men det är han som gör detta verk i våra liv, i våra hjärtan. Ett rent samvete förutsätter ett rent hjärta. Vi läser den bibelversen också. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig. Det var Paulus som skrev till Timoteus. Första Timoteusbrevet 1 och vers 18. I enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig. För att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Med andra ord, man kanske har tagit lätt på synd. Bortförklarat eller ursäktat synden. Och det farliga med, om man håller på med det där, att det blir som en ovana, man ska kalla det för, när det pågår, det är att det andliga livet dör därför att man förhärdar sig. Det är det som kallas i Nya Testamentet synd till döds. När man vägrar bekänna, den helige ande manar, uppmanar att bekänna eller göra upp om det är något område där man är bunden eller där man vet att det här är synd inför Gud. Om man då fortsätter och ursäktar och bortförklarar gång på gång på gång, så kommer man att förhärda sitt hjärta. Och det är allvarligt. Och det som är svårt för oss ofta är väl just det där att det är mycket skam i mycket av det som är synd. Jag tänker på det som har stått om, som vi har på nyheter för ett tag sedan, som har stått om i tidningen Dagen, tror jag det var, om en sån sak som pornografi, som man ser mer och mer av bland kristna i kyrkor. Och det är ju väldigt allvarligt. Detta är ju något som verkligen binder och förstör och raserar en människa inifrån, alltså. Och det är mycket skam över detta. Men inför nattvarden nu så har vi tillfälle. Vi behöver inte ropa ut någonting. Vi kan göra det enskilt inför Jesus, inför Gud. Bekänna om det är någon synd vi har att bekänna. Eller någonting vi behöver hjälp med. Vi får be för sjukdom att Jesus ska hjälpa. Det är vi uppmanade att vi får komma med allting för honom. Vi kan också pröva oss själva om det är någon vi behöver be om förlåtelse eller någon som vi behöver förlåta. För allt detta, det finns i försoningen som Jesus gjorde på Golgata. Och att leva i detta, i den öppenheten, i ljuset, i sanningen inför Herren, det är att leva i hans seger. För vi får del i den segern. Vi får del i den segern. Och det kan vara kamp ibland. Det vet vi. Det har vi säkert erfarenhet alla. Det är inte alltid så lätt. Det är inte alltid så lätt att förlåta. Det kan vara en kamp och det kan vara en process. Men det finns hjälp hos Jesus. Det finns kraft. Det finns förlåtelse för all synd i Jesu blod. Och då ska vi fira nattvarden här nu.